Tendens kortdokumentärer.
Ung ångest, en serie om unga och psykisk ohälsa. Uppväxten gav mig PTSD, ett program av Arvid Hallberg.
Jag ser inte mig själv i spegeln. Jag ser någon helt annan som jag är, liksom, är bunden till. Jag kan inte göra någonting åt det. Jag är fast i det här stadiet. Att vilja leva, liksom, den försvinner. När det inte finns någonting att leva för, när du inte är levande längre.
Aggen läggs in på psykiatrisk slutenvård.
Sensaval, proppavan.
En läkare ställer diagnoserna depression och posttraumatiskt stresssyndrom.
Quetiapin, seralen.
Han har fram tills nu alltid haft schemat fullt. Trots att han bara är 24 år har han hunnit vara ordförande för ett politiskt ungdomsförbund, suttit i kommunfullmäktige, varit nämndeman i tingsrätten, arbetat som jobbcoach och elevassistent. Men inget av det betyder någonting längre.
De titlarna som jag var stolt över försvann över en dag, liksom. Samma dag som jag blev inlagd så hade jag inte dem längre. Du är inte den äge som du var tidigare.
Ska vi se. Ska jag hålla den? Alltså?
Jag kommer hålla den.
Okay.
Det är mars 2018. Två år har gått sedan Aggan inte längre klarade av vardagen. Det har varit en tid av sjukhusvistelse. Och så har han fått behandling. Terapin avslutades för bara 2 månader sedan. Han har fått lära sig saker på nytt. Saker som tidigare varit självklara.
Nu känner jag ju en viss nivå av att vara myndig igen. När jag faktiskt klarar av att göra den här intervjun. Handla mat, laga maten, äta maten. En sån grej är liksom inte självklar.
Han äter medicin varje dag mot depressionen. Och så bär han alltid med sig en liten behållare med lugnande.
Då har jag på min nyckelknippa. Så hänger där en svart kapsel med en egen liten nyckelring. Och i den så har vi medicinkapsel med flytande vätska. Så har jag panikångestattack och tar den, så hjälper den mig att lugna ner mig efter en stund. Smaka hustmedicin.
När Aggen växer upp är konflikter och våld en del av hans vardag. Det är något som många barn och unga är med om. Olika studier visar att 10-15%, eller runt 200 000 av alla barn i Sverige, har sett eller hört våld mellan föräldrarna. Ungefär lika många barn har någon gång själva blivit utsatta för fysiskt och psykiskt våld i hemmet. Oftast är det pappan som är förövaren.
Det mesta av de trauman som jag har bärt med mig är saker som jag har observerat eller hört. Det är också de tillfällen där jag direkt har blivit liksom utsatt. Och även den här känslan av att det skulle kunna uppstå en konflikt när som helst. Den liksom ständiga känslan av otrygghet. Det är det som triggat PTSD i mig.
Att växa upp med våld i hemmet ökar risken för att drabbas av psykisk ohälsa. Det har till exempel visat sig att de barnen i högre grad utvecklar posttraumatiskt stresssyndrom än de som varit med om andra svåra händelser under uppväxten. Idag kan det räcka med ett samtal om familjer för att Agges ångest ska dra igång.
Den klassiska frågan med vad jobbade dina föräldrar med? Så blir det svårare för mig att hantera det när jag ska berätta vad min pappa jobbar med. Just för att jag har ingen kontakt med honom och har ingen bra relation till honom. Så då blir det liksom ett typ av ångestbeslag. Det blir det.
Vad händer i dig då?
Det är en rädsla. Det kopplas till en känsla av att vara otrygg. Av att vara hotad. Så det är det som slår på. Sen går det såklart, det kan ju bli grövre och mildare. Men det är det som slår på. Det, 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 Det kan göra mig disträ, det kan göra mig irriterad. I grövre fall så kan det trigga panikångest. Så att det är det som slår på. En känsla av att vara otrygg och att något dåligt kommer att kunna hända när som helst.
PTSD är ju då en förkortning för den engelskans post-traumatic stress disorder. Och det handlar egentligen om de upplevelser och reaktioner som man får efter att man har varit med om en svår upplevelse som vi kallar ett trauma.
Sabina Gusic är psykolog och doktor i klinisk psykologi. Hon har skrivit en avhandling om PTSD. I Sverige, som ju är ett land som haft fred länge och som har ett starkt socialt skyddsnät jämfört med många andra länder, uppskattas 3-6% av befolkningen leva med PTSD.
Det kan bero på saker som olika typer av övergrepp, rån, våldtäkt, hot eller olyckor, naturkatastrofer som man kanske upplevt. Tsunami var ju till exempel en sådan händelse som medförde att människor utvecklade PTSD som hade varit med om det. Men tittar vi då kanske på andra delar av världen eller andra grupper människor som har levt i mycket mer utsatta områden. Om vi tar till exempel gruppen människor som har flytt, så vet vi att där har oftast 10 gånger fler PTSD. Så om vi tänker 30-50% kan utveckla PTSD av människor som har varit med om svåra saker som krig, allvarliga händelser under flykt, att vara nära att dö eller drunkna i Medelhavet och så vidare.
Och det finns forskning som visar att om vi är med om svåra återkommande saker under uppväxten, så kan det sätta sig i hela identiteten.
Men om man är med om någonting svårt i vuxen ålder, så kanske man får svårt att sova. Och då kan man identifiera det som att jag har svårt att sova. Det är någonting, ett symptom man kan förhålla sig till. Eller jag är ledsen, jag känner mig nedstämd. Men när vi är med om svåra upprepade saker under vår utveckling, då vår hjärna växer och vi ska lära oss att förhålla oss till oss själva och andra människor, då kan de här svårigheterna liksom mer vävas in i vår upplevelse av oss själva. Vilket kan leda till att vi kan få mer, just mer fundering och mer svårigheter kring vår egen identitet, eller vem är vi, hur förhåller jag mig, liksom hur ser jag på mig själv och hur ser andra på mig och sådär.
Det skulle kunna vara en mejlkonversation mellan pappa och mamma som triggar pappas dåliga humör. Det skulle kunna vara dåliga resultat på något klusförhör, utebliven städning där hemma, att vi inte var tillräckligt artiga. Alltså det skulle kunna vara som helst.
Och då kan man få en smäll?
Ja, bland annat, ja. Och sen var ju konflikterna var inte heller låsta till hemmet, utan det kunde ske ute också. I stan eller hemma hos vänner, hemma hos andra släktingar. De gångerna då det var konflikt hemma och jag var där, så ja, men antingen musik i öronen, dalspel eller någonting, eller kudda över huvudet för att dämpa hörseln, eller ut och springa liksom. Men det blev ju en förebyggande taktik att hålla mig borta så mycket som möjligt. Jag uppmanades till att av min pappa sälja tidningen på lördag och söndag morgon. Men innan jag hann gå ut högstadiet så tvättade jag även bilar på fredag eftermiddagar och jobbade på Coop Extra på tisdag och torsdagar. Och sen så träning och sen så vänner. Så det blev ju förebyggande att hålla sig borta så mycket som möjligt.
Under hela uppväxten gör Agge bra ifrån sig i skolan och han sköter sina extrajobb. Han tror att det är därför han inte får hjälp då, inte under hela skolgången. För om han är skötsam och tyst är lilla systern den som bråkar och hörs. Lärarna reagerar och socialtjänsten kopplas in. Familjen får träffa kuratorer från BUP.
De gångerna jag fick vara med i samtalen, så var det när de undrade hur jag trodde att min syster mådde. Eller hur jag tänkte att min mamma mådde, eller min version av mammas pappas språk i helgen eller så. Så det har liksom aldrig varit kring mitt mående. Så jag växte ju upp och lärde mig att det gick att liksom, ja, men blunda för det, gick och liksom bita ihop, och det gick att liksom komma undan. Samtidigt så var det ingen som liksom grävde under ytan liksom och frågade hur jag mådde. Det var liksom omgivningen tänkte att jag mådde bra. Där finns en syster och mamma som uppenbarligen inte gör det, så de la fokus där. Och det är väl det som har lett till att min syster och mamma fick hjälp när de behövde det. Vilket har lett till att de inte är beroende av vård idag medan jag är det.
2010 fyller Agge 18. Han går sista året på gymnasiet och flyttar hemifrån. Samtidigt bryter han kontakten med sin pappa. Sista gången de ser varandra är i Malmö tingsrätt.
Men vi sa ingenting till varandra. Det var ett av alla de här våldstillfällena som togs upp. Och då var han där och jag var där, men vi hade ingen kontakt. Sen har jag inte sett honom sen dess. Men när då konflikterna slutade liksom, så levde minnet vidare, om man säger så. Det var ju redan liksom, ja, 15 års är som satt i liksom.
Det kommer gå 8 år tills minnena tränger sig på och vänder upp och ner på Agges liv. För vissa personer som varit med om trauman kan det dröja länge, 10-20 år, tills symptomen av PTSD visar sig. Och det är vanligt att de kommer samtidigt med någon förändring i livet.
En skilsmässa, att man blir uppsagd från sitt arbete, eller någonting som kanske inte skulle ses som traumatiskt i sig, men som blir någon slags knuff åt att man börjar återuppleva de här gamla svåra upplevelserna som man på något vis har hållit i schack eller liksom under ytan och klarat sig med under årens gång.
Psykologen Sabina Gosic arbetar med att behandla barn och unga med PTSD, och hon beskriver de grundläggande symptomen för sjukdomen, återupplevelsen av minnen.
Det som har hänt innan, där och då, någon gång tillbaka i tiden, det stundvis känns som att det händer här och nu. Så det blir som en sammanblandning mellan minnets där och då och liksom verklighetens här och nu, helt enkelt. Många som jag träffar kan ju dels till att börja med ha svårt att beskriva de här händelserna, för man skäms väldigt mycket och tänker att jag håller på att bli galen, och man är väldigt rädd för det här. För att någonstans så har man ju också en förmåga att känna att det här är en upplevelse som liksom inte riktigt verkar stämma överens med verkligheten, så att man blir väldigt, väldigt rädd och man kan dra sig för att berätta.
Jag hade så stort fokus på att jag skulle till jobbet, behövde vara då och då, jag behövde göra de här sakerna, och efter det så ska jag till det här stället och hålla en föreläsning, eller jag ska vara med i den här debatten, eller jag ska hänga upp de här affischerna på olika anslagstavlor. Jag gjorde allt vad jag kunde för att fokusera på de här grejerna som jag behövde göra.
Det är januari 2016. Sitter som nämndeman i tingsrätten, deltar i kommunfullmäktiges sammanträden, jobbar ideellt med demokratifrågor. Lönen får han genom sitt jobb som elevassistent på 80%. Han sover bara några få timmar per natt och glömmer ofta bort att äta. Han blir deprimerad.
Och när liksom depressionen liksom blev mer tydlig, då kom också olika PTSD-symptom fram. Det var min pappa som körde bussen, min pappa som var i affären, min pappa som var i tvn, min pappa var liksom överallt. Den personen som jag absolut minst ville träffa, han var överallt. På väg till liksom jobbet så kunde jag hoppa av bussen varannan hållplats för att det blev för mycket. Jag klarade av många morgnar utan att få panik på väg till jobbet, men jag kunde öka bussen en hållplats och sen var jag tvungen att liksom hoppa av.
Tänkte du aldrig där på någon busshållplats när du hoppat av för 10:e gången att så här, jag kanske behöver prata med någon?
Nej. Jag var inte heller den som öppnade mig så mycket kring det, utan jag bet ju ihop. Det var inte så att jag berättade för folk att jag inte klarade av att liksom åka buss. Det var ingenting som jag liksom skröt om. Så att, nej.
Jag såg inte så mycket av honom, för han hade alltid någonting på gång.
När Agge börjar må allt sämre bor han i ett kollektiv. En av de andra som också bor där är Hannes Pettersson.
Jag började ju få reda på att det fanns saker i hans uppväxt och så som han fortfarande mådde dåligt av. Men det var ändå så att jag är lite finkänslig och inte riktigt vågar fråga. Så jag fattade ju att det kanske var något mer bakom det där första intrycket jag fick. Men det var ändå inte riktigt som jag kunde ta in hur allvarligt det skulle bli. Eller hur allvarligt det var. För att han var ändå rätt så bra på att hålla upp en fasad mot mig också. Men jag minns några dagar innan han blev inlagd. Så han hade varit i TC i Frankrike. Så kom han hem och så tog vi en promenad på kvällen. Jag fick en så här väldigt ödesmättad känsla. Det var en väldigt vemodig känsla. Vi pratade inte om så djupa saker. Han gick och försökte så här spela Pokémon Go. Och var så här ganska ytligt och lite humoristiskt samtal. Men jag fick ändå någon sån här känsla eller någonting var konstigt. Och sen bara någon dag efter det så skrev han in sig.
Alltid spänd, alltid jagad. Kände mig som en bomb som bara väntade på liksom att explodera.
Det blir sommar 2016.
Jag blev ju arbetslös då. Och det innebar ju att jag hade 8 timmar om dagen då jag tidigare hade haft någonting att fokusera på som jag sen bara liksom drev på. Så ja, det var det som var anledningen till att det blev just då.
Sen en tid tillbaka har han varit i kontakt med en läkare på vårdcentralen för att få hjälp med sömnproblemen. När han nu går dit för ett nytt besök blir han tillsagd att gå till psykakuten och be om att få bli inlagd.
Lunds vuxen psykiatriska akutmottagning.
Där sitter han och fyller i papper med frågor om sömn, ångest, nedstämdhet och annat som används för att bedöma patienternas mående. Läkaren fattar ett beslut.
Att jag behövde läggas in på direkten. Sen så var jag där i två och en halv månad, kanske 3 till och med, något sånt. Det är väldigt, väldigt vitt där.
I Agges rum finns en sjukhussäng på hjul. Det finns ett badrum och ett stort fönster med en bred fönsterkarm. Där sitter han ofta och tittar ut på parkeringen utanför. Då och då ser han en man som rastar sin hund. Och så kommer lastbilar med matvaror till sjukhuset. Den nya, händelselösa vardagen får Agge att må allt sämre.
I början av inläggningen så det blir inte bättre för att jag blir inlagd, utan det eskalerar snarare ännu mer. Eskalerar när jag helt stängs in, liksom, helt håller mig i ett rum, helt kommer bort från saker att göra, saker att underhålla mig med, så kontakten med omvärlden, helt byter ut min garderob till dessa sjukhuskläder och alla dessa vita väggar och så och så. Och så alla liksom nya mediciner, de har inte sin verkan heller direkt, utan det tar lite tag innan de får några positiva effekter.
Han känner sig mörk och tom inombords. Det blir en för stor kontrast att sitta i fönstret och se solen, eller att vara ute på avdelningen där det finns personal som till skillnad från honom inte är sjuka och inlåsta.
Så låser jag mig på toaletten och släcker och stänger. Det fanns inga friska människor där inne, liksom. Så den här kontrasten fanns liksom inte. Och tyvärr blev det också så att efter ett tag så kom jag på att om jag... Den här PTSD:n, den plågade mig i princip dygnet runt. Om jag kunde orsaka smärta på armen eller på huvudet eller någon annanstans, så blev det en distraktion i alla fall en liten stund. Så det blev ju att jag uppehöll mig inne på toaletten, och där inne började jag slå mig och skalla huvudet i väggen och golvet och grejer. Så ja, det var det jag gjorde. När personalen upptäckte det så ville de ju ha ut mig mer i liksom vardagsrummet, för att hålla uppkik på mig. Men det blev ändå väldigt många timmar där inne i toaletten.
Så kommer stunden då han bestämmer sig för att göra slut på allt. Han tar påsen från papperskorgen på toaletten och trär den över huvudet. Sen knyter han en scarf runt halsen för att täppa till.
Så löste jag dörren och la mig ner där. Men så är där är en sjuksköterska student som kollar till mig. Och jag svarar inte. Jag har fullt upptagen med att ligga där på golvet där inne på toaletten. Hon ser att det är låst på toaletten. Så hon bankar på dörren och ropar igen. Jag svarar inte. Då låser hon upp toaletten utifrån. Ser att jag ligger där på golvet. Så ner på golvet och bryter upp påsen. Liksom. Efter en stund så är jag tillbaka till medvetenhet. Och sen så tar de ut mig till avdelningen. Så att jag spenderar resten av dagen ute i liksom vardagsrummet. Och sen dess så sätter de in. De kallas för extra bevakning eller vad det kallas. Men en gång i kvarten var det någon som kollade till mig dygnet runt.
Hans kompis Hannes Pettersson minns att han får ett sms av Agge någon vecka efter inläggningen.
Han ville att vi skulle träffas. Då blev jag väldigt lättad. Jag vet, när jag stod där vid glasdörrarna på psykiatrin och såg honom komma där, jag har nog aldrig blivit så glad att se honom. Samtidigt blev jag så ledsen för han såg ut som vanligt. Men att det ändå var någonting som fattades. Att det var någon så här gnista som var borta. Att han såg så grå ut. Att jag var så glad och lättad samtidigt. Och så hade jag köpt en Pokémon-gussdjur till honom. För han spelade mycket Pokémon Go. Det kom ju den sommaren, så det var rätt nytt. Så jag köpte en Pokémon till honom. Så den fick han. Så blev han jätteglad och kramade mig.
Vilken Pokémon var det du köpte?
Jag vet inte vad den heter. Den ser ut som Pikachu. Men han har så här röda plus på kinderna. Och jag tyckte det passade honom. Men han gillar rött. Och så plus kändes lite positivt. Det finns en blå motsvarande som är så minus. De är så elektriska motpolerna. Så jag kände att jag hade liksom sett den i affären och tänkte den ska Agge ha. Det kändes så perfekt. Det fanns ingen annan present jag hade kunnat tänka mig. Det var liksom så här uppmuntran och det kommer att gå bra budskap i den där mjukis Pokémonen.
Efter nästan 3 månader har medicineringen börjat fungera. Agge kan lämna den slutna avdelningen. Det kommande halvåret är han på en öppen mottagning under dagarna och åker hem på kvällen till kollektivet för att sova. I maj 2017 börjar sedan behandlingen för att bli av med symptomen på PTSD. Och nu ser han inte längre sin pappa på bussen, i mataffären, i tvn eller i spegeln.
Nej, det slipper jag. Men då har vi haft en väldigt lång behandling. Där vi har kollat på i princip alla olika minnen i form av trauman som jag kan minnas. Och tagit dem ut ur liksom huvudet och få ha lite distans till dem. Och kolla på dem i detalj, klätt av dem, vad var det som hände. Alla olika röriga känslor liksom fick jag liksom delat upp och det var det jag kände där och det kände jag och varför jag kände det och så. Och när jag då efterhand fick mer och mer koll på läget så slutade de här visuella flashbacksen dyka upp. Det var helt enkelt inte lika läskigt längre. Jag har ju haft tur med att direkt kopplas till en psykolog som jag klickade med och som även hade någon slags inriktning på just PTSD. Min rehabilitering avslutades i samband med att mina studier började den 15 januari 2018. Så 1,5 år tog det. Och det är jämförelsevis snabbt om du kollar med andra människor som inte har lika tur med, som kanske har flera diagnoser. Det tar längre tid för att hitta någon bra medicin som fungerar. Det tar längre tid att hitta någon psykolog eller så. Så att det är relativt snabbt, har jag förstått.
För Agge tog det 1,5 år från att han lades in tills att han nu klarar vardagen. När vi ses har Agge studerat religionsvetenskap i 2 månader. Att studera innebär att träffa många nya människor. Innan han blev inlagd var han social. Hade inga problem med att prata och mingla med folk. Men det är annorlunda nu.
Det är inte alls lika naturligt för mig att säga hej när jag kommer. Det är inte lika naturligt för mig att närma mig andra människor och försöka bygga relationer och ställa frågor. Ja, nu vet jag ju om att det är vissa så här ämnen som kan vara triggers för mig. Och det blir ju i sig ett slags handicap att jag eventuellt undviker det mer än vad jag behöver. Just för risken. Det känns inte alltid värt det att riskera. Men det är något som jag behöver träna på. Undvikande beteende och allt vad det kallas så. Och sen får vi... Det kan mycket väl vara att... Ja, men, en depression kan ju liksom triggas igen. Men tanken är ju att jag ska vara fri från liksom bestående ångestproblematik och så.
Men jag tyckte det var jätteroligt när han berättade att han ville börja plugga, att han ville bli präst. Att jag var så glad för hans skull att han hade hittat ett mål, att han verkar så motiverad.
Hannes Pettersson, som känt Agge från tiden innan han blev sjuk, har märkt att hans kompis har förändrats. Han är mer reserverad, försiktigare. Men Hannes menar att det också kommit något bra ur det som hänt.
Att vi har en helt ny... Alltså att vår relation har blivit djupare och att vi har en annan förståelse för varandra än vad vi hade innan. Att vi kan prata mer öppet om liksom psykisk ohälsa och hur vi mår psykiskt. Att vi pratar mer öppet, väldigt öppet om det med varandra än vad vi gjorde innan allt det här.
Målet med det är att studera vidare till präst. Så det är 3 år av religionsvetenskap och teologi. Och om jag blir antagen så är det ytterligare 2,5 år till själva prästyrket. Så om 6 år ungefär så jobbar jag på heltid igen. Så det är tanken.
Du har lyssnat på Uppväxten gav mig PTSD, ett program av Arvid Hallberg. Om du har egna erfarenheter av att vara ung och leva med psykisk ohälsa, kontakta oss gärna. Tendens finns förstås på sociala medier och du kan också nå oss på tendens@sverigesradio.se.
Det här var ett avsnitt ur serien Ung ångest från Tendens kortdokumentärer som sändes första gången våren 2018. Alla program handlar om unga som på olika sätt mår psykiskt dåligt. Av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, sömnlöshet, panikattacker eller ångest. Alla 6 delarna hittar du på vår hemsida eller i appen Sveriges Radio Play. Sök bara på Ung Ångest.